Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till ett nytt avsnitt av min hälsopodd. Idag har jag en tjej på tråden som kallar sig professionell jojobantare. Och det kommer hon att få berätta mer om. Hon är också författare, hon är marknadsekonom, hon är pedagog, hon är massör. Hon utbildar kostrådgivare, hon arrangerar resor, hon har en viktklubb och med mera alldeles säkert. Hon skrev en bloggpost här för ett tag sedan som jag fastnade för där hon var lite uppgiven. Och det tänkte jag att vi skulle prata om. Hon skriver bland annat att vi äter det vi inte vill. Och när vi inte är hungriga. Och det tyckte jag lät väldigt intressant. Välkommen Anna Hallén.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bara bra. Som vanligt höll jag på att säga. Jag har lyxen av att ofta vakna glad.
Ja, vad härligt. Det låter underbart. Jag tänkte att du skulle få kort presentera dig lite utöver det jag sa. Vem är Anna Hallén?
Finns det så mycket mer att berätta?
En
överenergisk ADHD-are som älskar att jobba lite för mycket, har en tendens att jobba 7 dagar i veckan, men också jätteduktig på återhämtning. Och har väl lärt mig de senaste, tror jag, 15 åren att slappna av lite mer, att leva livet istället för att tugga livet. Och det var väl lite det du såg i mitt inlägg. När jag irriterade mig på alla de här quick fixen som jag har gjort själv. Så jag har ju snurrat i den här världen på både 80- och 90-talet. Jag tycker inte riktigt vi har kommit någonstans nu.
Precis. Vill du säga mer om dig själv innan vi går vidare?
Det är inte så mycket.
Men däremot tänkte jag att du, nu har jag varit inne på din viktresa, din hälsoresa. Kan du berätta kort om alla dina, jag tror du har gått, som du skrev, alla bantningstips man kan se och pröva har du gjort. Så kan du berätta kort om din hälsoresa?
Jag började tyvärr att banta när jag var 14. Och då var jag absolut inte tjock. Men då var det ju det här, otroligt smala idealet som skulle vara. Man skulle kunna gömma sig bakom en lyxstolpe. Och började banta med vanlig ät mindre, träna mera. Och det funkar ju tyvärr de första 5, 6, 7, 8 gångerna. Men för varje gång man bantar så blir kroppen mer och mer envis. Och varje gång man går ner så går man ju ofta upp 1 eller 2 kilo extra så fort man slappnar av. Så att till slut så hade jag väl gått upp en 12, 13, 14 kilo. Och då började ju kampen på riktigt. Och då funkar inte det här med bara ät mindre och träna mera. Utan då fick man börja med knepen. Då blev det ägg- och grapefruktdieter och det blev pulverdieter och det blev flygvärdinedieter och riskhospitalsdieter. Och till slut så var jag uppe i otroliga träningsmängder och åt väldigt, väldigt, väldigt lite. Så att efter ungefär 20 år så funkade ingenting. Och jag hade inga rutiner utan jag var alltid inne i någon form av avbantningsperiod. Och då hade jag gått upp till 111 kilo. Så då var jag ju riktigt fet. Ifrån ungefär 62-63 kilo någonstans hade väl vägt. När jag började och var som tjockast tyckte jag. Så det var en häftig karriär. Så jag har väl funderat många gånger på att tänk om jag aldrig hade börjat banta som 14-åring. Vad som hade hänt då. Men jag har ju gjort alla de här knepen. Jag har ju fastnat i alla former av ätstörningar. Alltså verkligen snurrat den här varianten. Jag har till och med varit över till Helsingör och köpt Helsingörspiller. Vilket ju visar sig någon form av amfetamin som man kan slippa äta under lång tid. Sen 98 eller 99, vet inte riktigt, så fick jag en bok av en granne som var jättetrött på mig för att jag alltid bantade. Så sa hon, läs den här, lär dig äta ungefär. Och då var det Michel Montignacs bok, vilket ju är en av de första LCHF-böckerna, om man nu kan uttrycka det så. Ta bort allt bröd, allt potatis, ät kött, grönsaker och feta gräddsåser. Så jag vräkte i mig biffar och feta gräddsåser och franska vitlöksostar. Och gick ner i vikt för första gången på länge och var mätt. Jag hade varit hungrig i nästan 20-25 år då. Så tänkte jag, men herregud, kan jag äta mig smal? Och jag fortsatte gå ner i vikt och alla talade om att men du kommer snart dö. Liksom, allt det här fettet. Så men jag dör ju hellre liksom, smal och snygg än tjock och fet om jag ändå ska dö. Och jag dör ju hellre mätt och nöjd än ständigt hungrig och sugen. Mm. Och sen har jag fortsatt den här maten sen ja, 98 eller 99 fram till idag. Gjorde en liten dipp runt 2003-2004 för då kom ju GI. Och så vaknade min lilla sjuka sockerhjärna. Så tänkte jag, yes, jag får äta bröd bara det är fullkorn. Jag får äta pasta bara det är fullkorn. Men jag märkte ju ganska snart att så fort jag la tillbaka det så startade kampen. Så att jag blev ju snabbt en GI-are utan potatis och spannmål. Och skippade väl frukten tror jag 2007. Den höll jag kvar i länge med massa undanflykter. Men nu har jag ju väntat i 15 år på att dö. Och det verkar inte som jag kommer göra det. Och jag har hållit samma vikt nu i 15 år. Vilket känns ganska unikt för en jojobantare som alltid har haft flera olika storlekar i garderoben. Och det var som någon sa att men Anna du har ju stannat på 5 kilo för mycket. Så sen då får de sitta där. Så den här välmåendet och tryggheten och hälsokänslan är värd så otroligt mycket. Jag hoppas på att kanske vara en förebild också att man inte behöver vara pinnasmal för att vara normalviktig och hälsosam.
Ja, det var en spännande resa. Har du, alltså, ja, det var fantastiskt. Det som många har problem med det är ju att skapa de här förändringarna, att de blir varaktiga. Och du som har lyckats med det, har du något knep för den som nu har lyckats att gå ner i vikt men att, sen, att förändra vanorna och hålla sig där?
Ja, min dröm är ju att viktminskningsperioden ska vara en del av träningen. Inte att man gör någon stentuff liksom metod. Och sen ska man lära sig att äta. Utan passa på att lära dig äta under tiden du går ner i vikt. Det kanske går lite långsammare. Men det gör ju att du inte går upp i vikt när du är färdig. Så jag försöker lära alla att äta frukost, lunch och middag, frukost, lunch och middag, frukost, lunch och middag. Och sen justerar vi de här tallrikarna så att det fungerar i förhållande till livet och till stressen och till träningsnivån och till tiden. Och då lär man sig under tiden man är motiverad att tappa vikt. Och när vikten är där man vill ha den, ja då kan man sina nivåer. Men det är ju inte riktigt inne. Det ska ju vara hårt och tufft och det ska vara uppoffringar och man ska vara duktig. Det ska gå fort och det ska, alltså. Så att vi är inne nu på nya, vad jag tycker, LCHF-metoder. Alltså vi har gjort en ätstil till en ny hård, tuff metod.
Mm.
Och då är vi ju tillbaka, känner jag, där jag var på 80-90-talet. Det som inte funkade, det som blev, det kidnappar hjärnan på något sätt. Man fastnar i att bara planera mat och vad man ska äta, vad man får äta och får inte äta. Skapa en matnonchalans är väl det som är mitt mål. Lev livet istället för att tugga det.
Ja, precis. Då är vi inne på det här som du din bloggpost som var lite uppgiven här. Och det är ju, alltså jag tycker jag förstår dig precis. Du har varit på i, jag tror det är drygt 10 år och tjatat om samma grej. Och ändå så är, och jag kan också tycka när jag läser kvällspressen, det var någon söndagsbilaga här för några veckor sedan i Expressen som jag faktiskt själv var med i någon spalt där. Och jag tror de räknade upp 16 olika sifferdieter. Och det är klart att folk blir förvirrade. Men samtidigt då, vi kan heller inte sluta prata om det eftersom varannan svensk, hörde jag någon statistik häromdagen, är överviktig. Och alltså, välfärdssjukdomarna bara rusar i höjden. Så vi måste ju fortsätta prata om det här. Men hur gör vi istället? Alltså, för det verkar ju inte fungera. Det är som du säger, vi vet vad vi ska äta men vi äter fel. Och vi äter 6 mål om dagen istället för kanske 2 eller 3. Som vi borde göra. Så hur ska vi nå ut med rätt budskap utan att det blir förvirrande?
Jag tror att vi måste flytta fokus från tallriken till hjärnan. Det är inte den optimala tallriken, det optimala valet som kommer om du lyckas eller inte. Det är om du får med dig hjärnan på ditt beslut. Äter du som du har bestämt dig för och kan du göra det i 5 år framöver? Många tittar och gör en diet som de ska hålla i 4 veckor eller 4 månader eller ett halvår. Men vi måste ju tänka, orkar du göra det här i 5 år framöver konsekvent varje dag? Och det är där tror jag vi har tappat. Vi försöker hitta den optimala tallriken så vi ska gå ner så mycket vikt per vecka. Och det håller inte. Det var ju precis så vi gjorde på 80- och 90-talet. Vi har ju provat att göra de här felen redan. Vad är det Einstein säger? Att idioti är att göra samma sak om och om igen. Bara göra det tuffare för var gång.
Ja.
Och nu vi tanter, jag tillhör ju tantmaffian. Jag tror till och med att jag har kallat så på nätet. Mm. Vi har ju faktiskt varit 20 och 30 och 40. Och jag vet själv när jag var 20 så tyckte jag ju att liksom dryga kärringar på 40-50 som sa att de kunde så mycket. Men det kanske är värt att lyssna på de som har gjort om misstagen. Ja, vad kan jag ha gjort? Jag har gjort misstagen 1000 gånger tror jag. Att det funkar inte. Och det var ju som om vi tittar på LCHF 2007 ungefär. Så var det att vi skulle äta oss ner i vikt. Det var ju äntligen metoden som man kunde sätta som en livsstil. Det var ingen bantningsmetod. Och det har vi ju tappat nu med ja, 2013-2014. Nu har det blivit en ny metod där man gärna ska hoppa över och äta. Ät så lite som möjligt och träna så mycket som möjligt. Och det är ju exakt vad vi sa på 80-90-talet. Det är bara att då hade vi kolhydrater och nu har vi fett som bas. Så jag tror att vi måste släppa fokuset ifrån tallriken och börja titta på vårt ätbeteende. Titta på vårt fokus. Det är lite som jag sa att vi måste börja leva. Skapa en rutin och sen börja leva. Och när jag pratar med de här människorna som är sönderstressade och vill gå ner i vikt. Då är det ju hela tiden gram kolhydrater och gram fett vi pratar om. Inte skratt och kramas och stresshantering och umgås och aktiviteter, stimulans, kreativitet. Och det är också en del av livet. Har man inte det i livet så kommer man tugga istället. För det är samma belöningssystem.
Mm. Mm, jag vet att du har skrivit någonstans på din hemsida just de orden du sa nu. Kramas, kreativitet, stimulerad, tillhöra och skratta, vila, röra sig och må bra. Att det är viktigt att vi startar där för att få en långsiktig förändring. Och det här med stressen. Jag pratade med Jonas Bergqvist, vet du vem det var?
Mm. Yep.
Och han pratade också om stress som kanske en av de allra viktigaste sakerna för att gå ner i vikt och hålla sin vikt. Så det är jättespännande. Så, så de här mjuka värdena kanske vi glömmer när vi pratar om hälsa och vikt och träning och kost.
Det som blir där är ju att om man saknar de här delarna så kommer ju kroppens belöningssystem att be om någonting annat. Och då är det snabbast enklaste det du tuggar. Så att fattas du kreativitet så blir du uttråkad och då kommer du uttråkningsäta. Och saknar du kramar eller umgänge eller de här delarna, ja då kommer du ju ångestäta eller belöningsäta eller tröstäta. Så att det blir ju som så att fyller vi inte upp livet med det kroppen behöver så kommer vi gå till kylskåpet eller skafferiet. Och sen lite det som Jonas var inne på kan jag tänka med stressen med vårt kortisolsystem. Om vi ligger på det här stresssystemet så är kortisol en av de viktigaste hormonerna för att stoppa önskad viktminskning. Och där går vi också omkring ofta och vi duger inte och vi hinner inte och vi försöker leva upp till folks förväntan på oss. Jag brukar till och med ganska skarpt säga att förväntan om att man ska vara smal och snygg kan stressa så mycket att det stoppar viktminskning. Mm. Jag har ingen forskning på det, men om jag tittar på människor framför mig så säger jag att det stämmer ju i verkligheten. Mm. Den här överdrivna fokuseringen på det perfekta, både på den perfekta kroppen och på den perfekta tallriken och det perfekta livet och skapar en enorm stress över att man inte duger.
Mm. Ja, jag är bokfanatiker också. Så jag gick in i en bokhandel häromdagen och skulle köpa en penna och kom ut med 3 böcker. Och bland annat en av Jonas Kolting. Och han pratade om 2 ord och jag tror du var inne på båda 2. Det ena är, alltså, som är problemet för oss, det ena är perfektion, att vi ska vara perfekta. Och det andra är rädsla. Rädsla för att inte duga. Mm. Så det är väldigt spännande. Och för många som har gått upp i vikt så är väl just problemet de här mjuka värdena som du pratar på. Att det är liksom grundproblemet. Men man börjar i fel ände på något sätt.
Mm. Jag brukar ju säga det till folk att gör rätt till 80% och lev för resten.
Mm.
Och jag säger det att så fort jag går ut med en tallrik eller med en livsstil eller med någonting som jag har gjort som inte är till 100%, så rasslar det till i kommentaren. Men får man göra det? Får man göra det? Ska man göra så? Är inte det farligt? Är inte det giftigt? Och det som jag brukar säga, slappna av. Jag lever ju så extremt hälsosamt. Och som jag sa, att jag har lyxen av att vakna glad på morgonen. Det vet ju att alla inte har. Det är väl min snälla ADHD-hjärna. Men lite skit tål kroppen. Och jag tror att det är farligare att göra 100% rätt än att liksom släppa igenom de här grejerna och också ha en liten, ja, liten livsnonchalans. Det är inte att jag gör 80% fel. Men lite grann, lite livets lyx. Jag hinner inte och orkar inte kolla allt. Och det tror jag blir den bästa balansen i kroppen.
Mm.
Och samma så det här med att inte duga, om man tittar då på kroppsvikt och på celluliter och på lite stjärnrumpa och lite gäddhäng. Det kommer med åldern. Visst är det gott att vara 20-30 och kanske inte ha de delarna. Men vi tanter som närmar oss 50, dragningskraften har en viss effekt på vår kropp. Och det kanske kan få vara okej.
Ja, absolut. Mm. Alltså tänka långsiktigt, förstår jag, i ditt budskap egentligen. Och kanske börja i rätt ände. Och åtminstone få med helheten så att man inte bara tittar på tallriken, som du säger. Det är jättebra.
Jag tror att knuten är lediga tankar och att duga. Jag skulle sammanfatta det två varianter. För att väldigt många oroar sig och de älter. De har alltid stresssystemet på.
Mm.
Och om man då kunde jobba på det här med lediga tankar. Och sen att duga. Jag menar, du duger ju även som tjock. Det är bara att du har en kostym som du inte vill ha just nu. Du som person är ju samma. Antingen då den stora kostymen eller den lilla kostymen.
Mm. Kloka ord. Jag funderar på lite grann om det här med just de här sakerna som du säger, att må bra. Håller du på med någon form av, vad ska jag säga, avslappningsövningar, meditation, yoga och sånt? Det var lite nyfiken på.
Ja, nej, det gör jag inte. Därför att tyvärr så med en ADHD-hjärna så har man ju ett krav på nästan över kreativitet, överstimulans. Så att om jag sätter mig ner så blir jag uttråkad på ungefär 2-3 minuter. Däremot så sover jag faktiskt middag säkert 2-3 gånger i veckan. Så att det blir mitt sätt att låta min hjärna återhämta sig. Jag är ute och promenerar i alla fall 40 minuter till en timme varje dag. Också en del av min återhämtning. Och så tränar jag 2-3 timmar i veckan. Så att jag har mera, vad ska jag säga, kravlös aktivitet är mitt sätt att återhämta mig. Inga måste, ingenting jag oroar mig för eller jag inte vill, utan roliga aktiviteter får jag mest vila ifrån. För jag har snarare problem med uttråkning än med återhämtning.
Mm.
Och där tror jag faktiskt många människor sitter fast. De är övertrötta av måsten men understimulerade från kreativitet. Så man är uttråkad men trött.
Mm.
Och det går ju inte att vila sig bort från uttråkning. Så jag tror att det är många fälla.
Ja, sömnen är ju också viktig, förstår jag, för vår hälsa. Viktigare än vi tror. Så att det med att sova middag tycker jag var ett bra tips.
Mm. Jag har ett tips till faktiskt, det här med andning. Ja. Men det har jag kommit på nu, för jag går utbildad med ett andningsinstruktör.
Mm.
Men jag är troligtvis så pigg för att jag råkar ha turen att andas korrekt. För det märkte jag när vi skulle lära oss andas, så tänkte jag, men så gör jag redan. Mm. Och det är med att stänga munnen och näsandas.
Ja.
Jag till och med springer med näsandning nu. Och det är oerhört spännande att se hur hjärnan reagerar, hur nervsystemet reagerar när du andas med näsan kontra när du andas med munnen.
Mm.
Enkelt kan man förklara att när du munandas så drar du på det stressade nervsystemet. Och när du näsandas så drar du på det lugna nervsystemet.
Mm. Det är jättespännande att du nämner det, för faktum är att mitt senaste poddavsnitt som jag la ut, tror jag, igår var en intervju med Anders Olsson.
Jag ska och vara min instruktör.
Det är inte sant. Och det stämmer. Ja, det var lite roligt att du tog upp det, för jag hade som sagt en hel intervju med honom. Och har några, alltså jag har bara varit inne i det här i 3 veckor med andningen. Och har mätt någonting som heter HRV, vet du vad det är?
Nej.
Mellanrummet mellan hjärtslagen. Och har vi 60 i puls så tror vi att vi har en sekund mellan varje hjärtslag. Och har vi det, då är vi stressade. Då är hjärtat stelt och styrt. Så det perfekta är att det är ojämna mellanrum mellan hjärtslagen. Och det kan man mäta med en app till iPhonen. Och ett band över hjärtat som känner pulsen då. Och det roliga var att det här HRV då, mellanrummet, det ska helst ligga mellan 55 och 90. Och jag lyckades aldrig komma upp i 40 ens när jag hade hämtat ner den här appen och blev jättestressad av bara det att jag förmodligen var stressad. Och så hur det var så kom jag i någon tipsade mig om Anders Olsson och jag läste lite. Och så satt jag mig med samma app och andades, precis som du säger, långa djupa andetag med näsan. Och nu har jag varit uppe i över 70 från att inte ha varit över 40. Så att det är jättestarkt. Och jag berättade också för Anders att på Friskis och Svettis som jag kör 3 gånger i veckan så har jag börjat med att andas bara genom näsan och tycker att jag sänker pulsen. Och han förklarar att det är fullt troligt att jag sänker pulsen genom att andas genom näsan. Så det är också ett jättestarkt verktyg, förstår jag.
Det är riktigt starkt verktyg. Och som sagt, det är ju enkelt, gratis, effektivt och vi andas 25 000 gånger per dag. Så att visst kan man hinna med lite stresshantering eftersom du ändå ska andas.
Ja, precis. Och jag märker, jag försöker köra 10 minuter varje dag. Och jag märker att när jag gör det, då blir jag så medveten. Så när jag sätter mig i bilen, jag ska åka till Oslo här i eftermiddag, 2 timmars bilresa. Då har jag börjat tänka på andningen, så sitter jag andas på rätt sätt. Det har jag aldrig gjort förut. Så det är riktigt intressant det här med andningen faktiskt.
Du kommer med det bästa tipset i intervjun. Andas rätt. Ja, men jag tror att om man bara tittar på viktminskning så tror jag att det kommer också vara en av de stora delarna framöver. Så att vi måste lyfta blicken från tallriken och titta på att vi är en helhet. Till och med andningen kommer att påverka. Jättespännande.
Och jag har skrivit med stora bokstäver det här i mitt anteckningsblock. Ha kul. Och det förstår jag. Det är också ditt grundbudskap på något sätt. Att inte fokusera så mycket på alla de här dieterna. På ett sätt tycker jag det är synd att LCHF har fått ordet diet på sig. Men på något sätt ha kul i grund och botten. Att det handlar om. Livet ska ju vara kul.
Ja, precis. Vi måste leva livet, inte tugga det. Då kommer vi bli smala och få den kvaliteten vi vill. Och vi har lite för lite roligt. De flesta vuxna, jag ska inte säga alla, men de flesta har nog lite för lite roligt. Jag brukar på mina kurser säga att vad får er att skratta, vad får er att må bra som ni kan göra varje dag? Och då sitter alla och tittar på mig, nej, det var svårt. Så vi har till och med liksom glömt bort vad som glädjer oss.
Ja, det är hemskt.
Ja.
Usch, ja, ha kul. Du ska få ge oss, vi ska börja runda av. Det har varit jätteintressant och det känns som det är fullproppat här med kloka ord och det är så kul. Så att vi skulle kunna prata ett par timmar till, men jag tror att de som lyssnar kanske har annat att göra också. Så vi får ta ett nytt snack framöver kanske och utveckla andra saker vidare och se om du är fortfarande uppgiven och kanske så jag får ringa dem ett tag igen. Men om vi skulle hitta på några saker här att avrunda med. Har du till exempel 3, du har varit inne på massa kostråd, men om vi säger dina 3 bästa kostråd, vad skulle de kunna vara till medelpersonen i Sverige?
De 3 bästa kosten. Lär dig äta mat nonchalant. Hitta en stil som håller även när du är stressad, när det är semester, när det är fest. Lär dig äta för att stå still i vikt. För då vet du hur du sen ska justera om du vill gå ner. Och fokusera mer på ditt ätbeteende än på exakta gram som ligger på din tallrik.
Bra.
Kanske lät flummigt, men jag vet att det fungerar.
Ja, nej, jag tycker det låter bra. Har du också 3 träningsråd som du skulle kunna ge?
Gör bara det som är kul. För det är bara det du kommer fortsätta med 2, 3, 4 år. Hellre träna en kvart om dagen än en timme i veckan. Leta upp så att du kan tjuvträna på jobbet. Skaffa träningsövningar i vardagslivet. Och sen så mycket träning du bara kan utomhus. Vi behöver frisk luft och vi behöver dagsljus. Det behöver inte vara solljus, men frisk luft och dagsljus. Jag tror att hade vi fått mera ljus så hade väldigt mycket löst sig i hur vi mår mentalt.
Bra råd. Är det så att man får, det vet du säkert, man får D-vitamin väl även om det är mulet? Är det inte så?
Jo, men det måste tyvärr här i Norden vara på sommartid. Därför att vinkeln på solens strålar. Däremot så finns det ju mat med D-vitamin. Så att vi som äter fett kan ju faktiskt äta mat som är fet och med D-vitamin. Det är lite svårare om man är tallriksmodellare. Och där ska man komma ihåg att all forskning är faktiskt gjord på tallriksmodeller som har varit fettskrämda i 30 år. Så att man har med den i bakfickan när man värderar resultaten.
Ja, just det.
Men jag menar, bor man norröver i Sverige, då måste man. Jag bor ju söderöver, så det kan vara stor skillnad också på var du är i Sverige.
Ja, just det. Äter du D-vitamintabletter?
Nej, jag skulle aldrig göra.
Du är ingen kosttillskottsperson. Nej, det bästa är väl som allt att man får lisa det ändå.
Ja, går det att äta mat så föredrar jag det. Och skulle behövas en tablett så är jag absolut inte emot det. Men att alla skulle behöva en tablett är en smart marknadsföringsgrej.
Mm, det är säkert så.
Men man får känna efter och man får kolla lite hur man lever. Jag äter bra med mat, bra med fett, bra med D-vitamin. Och har ju också lyxen av att ofta vara utomlands på vintertid.
Mm. Toppenbra råd. Vi ska gå över till böcker, för det är en del av din verksamhet. Och jag ska först säga att du har varit jättesnäll och låter mig lotta ut en av dina, jag tror det är 5 böcker du har gjort, va? Och just den här boken heter Varaktig viktminskning, och det är egentligen precis det vi har pratat om nu i cirka 30 minuter. Så att det är jättesnällt av dig, och ni som vill vinna den boken kan leta i texten kring det här poddavsnittet. Sen är du på gång med en ny bok som heter Gnisselzonen, och det låter jättespännande. Vad är det du ska gnissla om?
Det är funktionella störningar, alltså sjukdomar som uppstår på grund av obalanser. Och de går ju inte att bota med medicin. Så det finns inga piller som kan neutralisera obalanser. Vi har IBS, värk i olika former, sömnproblem, energiproblem. Så det är väldigt många av de delar som jag tar upp. Vad det är för någonting och vad vi kan göra åt det. Och som sagt, tyvärr fungerar ju inte piller till allt.
Spännande. Vad är det mer för? Har du exempel på mer sjukdomar och obalanser som du kommer att ta upp i boken?
Jag kommer att ta upp de inflammatoriska obalanserna. När olika reumatiska sjukdomar kommer ta upp nervsystemsobalanser då, som IBS och fibromyalgi. Sen tar jag inte upp sjukdomarna specifikt, för det är bara symptom av en obalans. Jag tar faktiskt upp orsakerna, omega-3, omega-6-systemet, blodsockerkurvan, men det som är absolut viktigast på ett autonoma nervsystem och vad det parasympatiska och det sympatiska systemet faktiskt gör fysiskt i vår kropp. Och vilka hormoner som de här två systemen styr. Och bara man läser den grundkunskapen så kommer många poletter bli en självklarhet när de trillar ner. Så att de här sjukdomarna är mera, det är mera massa olika symptom på en och samma orsak. Så kan vi säga.
Mm.
Och sen vad kroppen går sönder verkar vara var man har sin svaghet, var man har sin genetik.
Mm. Vad spännande det låter. Alltså jag har mer och mer börjat läsa om det här med kost och sjukdomar. Och blir mer och mer fascinerad ju mer jag läser och hör. Jag hörde någon cancerforskare häromdagen som sa att var tredje svensk kommer någon gång i livet att få en cancerdiagnos. Och det kommer bara att öka de närmaste åren. Men i samma mening sa han att om vi hade haft bättre kost- och levnadsvanor så hade 50% av cancern gått att undvika. Och man hör ju samma siffror med Alzheimers och diabetes såklart och massa sånt. Det är en jättespännande koppling det här till hälsan.
Det jag lyfter vidare i den här Gnisselzons boken är att allt facit finns inte på tallriken. Om du äter perfekt rätt men går omkring och oroar dig för att du inte duger så kommer du bli sjuk i alla fall. Ja. Och det är det många märker, att jag äter perfekt rätt och har gjort det 5-6 år men mår fortfarande inte bra. Så det här steget vidare till nervsystemet och hormonsystemet som boken gör. Fortfarande med grundläggande perfekt kost naturligtvis. Men vi måste göra lite mera. Livet är inte bara mat.
Det låter jättespännande. Och då kommer jag gissa att du kommer in på de här mjuka värdena som vi har varit inne på. Ha kul och sådana saker. Du menar att det är såklart viktigt. Det låter som en jättespännande bok. När kommer den? Jag vill ha den nu.
Jag har den i min dator.
Första, kan du mejla den?
1 augusti ska den komma ut. Så att jag kom hem ifrån Costa Rica några dagar innan. De tvingade hem mig. Jag ska smita iväg och lära mig spanska. Jag har fått för mig att jag vill kunna det som vuxen.
Åh, oh, vad kul.
Ja, så att 1 augusti.
Första
hoppas jag att... Ja.
Mm. Det ska jag highlighta. Absolut, det låter jättespännande. Och jag ska köpa den, det hör jag direkt att jag ska göra.
Det
låter jättespännande. Nu är säkert många nyfikna på att läsa mer om dig och hitta dina saker. Var går man in på nätet för att hitta dig?
Antingen så går man in på Facebook och letar upp. Nu är vi några stycken Anna Hallén, men man känner förhoppningsvis igen mig från bilden. Och sen bara addar man mig. Ja. Eller så går man in på www.annahallen.se. Så hittar man min blogg.
Kul. Då ska jag länka dem också så får lyssnarna lättare att hitta dig.
Tack så jättemycket.
Mm. Det har varit fantastiskt kul att prata med dig. Jag skulle som sagt kunna prata länge till. Du har så mycket klokt att säga.
Tack. Men, jag är så glad att du ville ringa upp mig. Så jag sitter här och är tacksam på min sida.
Åh, kul. Som sagt, tusen tack för att du tog dig tid. Och jag ringer säkert framöver igen. Och så kanske vi träffas i något sammanhang.
Det hoppas jag verkligen. Tack så mycket.
Ha en bra dag.
Detsamma.
Mm, tack, hej.
Hej då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.